Hej på er, alla trevliga radiolyssnare. Jag heter Linda Marklund och kommer från Burträsk. Jag tycker att det är så spännande med berättande. Och jag har jobbat med det på min fritid i ungefär 10 år. Annika Eriksson, hon kontaktade mig i dessa coronatider och undrade om jag ville roa eller oroa er med lite skrönor utifrån västerbottnisk folktro genom det här mediet. Oj, sa jag som är van att stå på scen och förtydliga med kroppsspråket. Kul, utbrast jag sen. Västerbottnisk folktro. Ja, folktro finns ju i hela Sverige. Bland alla oss, minoriteter eller inte. Det finns i Europa, ja i hela världen. Berättande och berättandet och berättelserna är ju ännu en av de här sakerna vi har gemensamt. Till exempel trollen. Eller trölla som vi pratar om här uppe i Västerbotten. Ja, trollbunden kunde man ju bli nere i Göteborg också, såväl som i Australien. Men idag har de väl bytts ut till ett eller annat nättroll som är nog så farliga och vanskliga. Hörrni, det känner mig stressad, så har jag hört på radio förstås. Att man ska blunda. Och så ska man i tanken förflytta sig till ett ställe där man trivs. Och då hamnar jag alltid ute på en udde bredvid mitt sommarhus i Sixele. Ja, den byn ligger så där vackert vid den vilda vidunderliga Vindelälven, bara ett stenkast från den mäktiga Mårdseleforsen. Och då jag står där ute på udden så kom som alltid samma sång emot mig. Den här rötter som Lasse Tenander i minns sjöng på 80-talet. För vi står här på stranden, min vän, och i mitt hjärta finns ett hugg. När vinden viner i min hästsvans och blåser bort min barndoms lugg. Oh, Carol, min vän, min honungspaj, mitt sockerbär. Kom ihåg att våra rötter, de kommer alltid finnas här. Ja, precis här ute på udden har jag en av mina rötter. Och ända sedan jag var barn, ända sedan jag föddes, så har ju våran familj åkt upp till Sixele till mormor och morfar. Och ofta så brukar mammas faster Alma komma utflyttandes dit. Ja, men hon hjälpte till på gården och sådär i perioder. Och ni ska veta att jag gillade att umgås med denna gamla faster. Alltså, hon var färgstark på ett väldigt annorlunda vis. Och ja, hon blev faktiskt 104 år, och att gammal faster Alma skulle dö är ju lika osannolikt som att jag håller på närmast med 60 år. Det faller på sin egen orimlighet. Men på kvällarna i höstmörkret så brukar Alma sätta sig i gungstorn mitt på golvet i mormor och morfars stora kök. Hon fyllde pipan med kardus. Morfar gjorde eld i järnspisen. Så här knastra och spraka så där hemtrevligt. Och kaffepannan började vissla och döljde den där fustäven som hade följt mormor in från kvällsmjölkningen. Alma satte fyr på tobaken. Och sen bär del och berätt. Ja, men hon skrämde mig med trollen i Kammarberget som hittade guld. Och jag var livrädd och hon pratade om näcken i Sixeleforsen som lockade till sig Gunill, den grannaste jäntan i byn, så hon drunknade. Och jag höll för ett öga och ett öra då hon berättade om bäran. Bäran var ju den ondes nystan. Ett trollnystan som drog rikedom, välgång och välmående till sin ägare, men motsvarande misär, fattigdom och armod till din granne, eller till den du nu valde att skicka bäran på. Jag vill säga, hade du en bära så hade du en väldigt gott ställt men du levde. Men du skulle veta det, att den dagen du var död hade du sålt det till djävulen. Du hade sålt det till hinhålet i egen hög person. En bära var ju inte så lätt att ordna sig och väldigt barbarisk, i alla fall i Lycksele socken. Men jag vet ju att alla ni radiolyssnare har som starka nerver. Du for nämligen på en körgård, 3 torsdagar i rad. Första torsdagen grävde upp ett barnlik och kapade fingret på liket. Andra torsdagen, tillbaks på körgården, och nu hade du ved det garner som du snurrar runt det här fingret. Och jag gjorde ett nystan, eller garner och garner, det kan vara matslarverna. Huvudsaken var att de hade 7 olika färger. Tredje torsdagen tillbaks vid garnnystarna, och nu droppade du 3 droppar blod från ditt eget finger på detta nystan och läste en besvärjelse. För mig ska du på jorden rinna, för dig ska jag i helvetet brinna. Du ger mig mod, jag ger dig blod. Sen hade du makta ut i bäran här och skick utan vars du ville där i sockna för att den skulle komma igen. Allt vad du önskar och allt vad du begärde. Nu bar det sig inte bättre än på ett enstaka ställe utanför Ajaur, så bodde Tage och Tekla Törnqvist. De hade märkt att saker och ting bor i olag in i fuset. Bland annat så hade hönsen slutat värpa normalstora ägg. De hade börjat värpa som vaktelägg. Och vid ett tillfälle så hade Tekla sett hur det svarve som en nystan in i fuset. Och det där hade hon ju förstås försökt kasta fast med en kniv. För så pass visste hon att hade man nu göra med bäran och Anne oknytt, så vore de rädd det som var gjort av järn och stål. Men hon hade inte lyckats fånga bäran. Nu var julhelgen 1893 över. Och Tage och Tekla förstod att bäran hade flyttat in i mangårdsbyggnaden. För mellan julafton och 13-dagshelgen så hade Tekla tappe all tändren där i underkäken. Och här vet vi väl var och en att folk var förskräckligt snabb på att tappa tändren den där tiden. Jag menar, tandborste och tandtråd var ju ingenting som de nötte ut i första taget. Men Tekla var ju bara 24 år gammal och jag hade ju bara gått typ 2 veckor. Och Tekla hon sa med hon, i himmelen ska vi vara del för levandes rå. Här är inte onne sig och knävle sig nog för oss i denna vinter. Men en Tage, han fann på råd. Ja, alltså nu ser ju inte ni kartan som jag har här bakom mig. Men om ni tänker att eran högra arm är Vindelälven. Och precis in i armväcke bor då Tage och Tekla Törnqvist. Och om ni då bara tittar över älven och in i själva armbågen, så ligger byn Sicksele där jag har mina rötter och mina historier ifrån. Och bara en fingerbredd från armbågen ligger en by som heter Halvträsk. Och i Halvträsk där bodde Simon. Och Simon i Halvträsk, han var en sån där karl ni vet. Han var läkare, han var tandläkare, han var synsk. Han lärde till och med att kunna stämma blon och på 20 mils avstånd. Ni vet, en sån där klok gubbe som behövdes förr i tiden. Så en Tage han spänn på sig skidorna för att bege sig till en Simon i Halvträsk. Och vet ni, jag brukar tänka på Tage Törnqvist. Där vid påsktid då jag brukar åka upp till Sicksele och fara ut på älven och åka skidor eller långfärdsskridskor. För det var en sån där fantastisk förmiddag. Ni vet, det ligger bara ett tunt lager av snön på isen som gnistrar som kristaller. En Tage, han blev lite uppspelt. Han tyckte som höra storspoven på södra sidan älven. Ja, han tyckte som att det luktade som hopp och vår i luften. Nej, men nu tog jag väl kanske i. Jag menar, hemma gick ju täckla tandlös i underkäken. Men han tänkte i alla fall, jag får med då som en liten förmiddagsutflykt, trodde han. Hörrni, han beskrev den här färden mellan armbäcke och fingerbredden från armbågan till Halvträsk. Han sa, det var som att åka skidor ner i bullsmeten. Det var som att ränna ner i paltdegen. Han lär till och med ha uttryckt. Det var som om djävulen hade suttit på mina axlar. Men till slut kommer han då fram till den Simon i Halvträsk och följer ihop som en persäck ut i kallfarstun. Och en Simon, ja men han var ju synsk, så han hade ju sett för sitt inre. Jag frågar mig inte hur han bär sig åt, men han hade sett för sitt inre hur en Tage Törnqvist kommer och arbeta sig över till honom. Så han sa bara det att, hörde du, sitt du här och ta igen det, så ska jag gå in i lillköket och hjälpa dig. Som Simon. Ja, han backar ju bara in i lillköket sitt och in i hörnet där står ett kantor. Och i det här kantoret, ja, där stod det då inte någon mjölk på avkylning. Nej, det här kantoret här var fylld med örtblandningar och konjaksliknande vätskor. Och gud vet vad som simmar ner i där vätskorna och gud vet vad han använde det till. Men på tredje hyllan hade han en flaska hembränt. Så han spolade upp en ordentlig snaps ner i en tändmugg och tvärstart ut tisade där. Och gott var det inte, ska ju tro. Häva, smaka bara finken. Ja, än i denna dag går ju faktiskt som med brännvinsbälte ner efter eran högra arm. Ja, en Simon, han fick ju en syn. Så han gick ju bara tillbaks ut till kallfarstun och sa det. Att hörde du Törnqvist, jag visste du skulle komma. Nu har jag tagit reda på att det ger en queen som skick bäran på det. Får jag märka henne för livet? För en Simon i Halvträsk, han tålde inte då folket vore egennyttig eller elak mot vartannat. Men en Tage Törnqvist, eller egentligen all det där Törnqvist-syskorna, de har alltid vi känt för att vara som, ja, eftertänksam, kloka människor. Så en Tage, han sa bara det att, gulledägg, jag vill inte veta vem som går an oss vid bäran. Det enda jag vill är att det är vår frid och fröjd hem nästas. Ja, sa Simon, han vart ju förstås lite putt, och vore ta vid det brännvinsbägaren här och gå vid den tre gånger genom fusporten då du kom hem. Ska du se att allting går som frid och fröjd. Ja, Tage han spänn på sig skidorna och nu kan ni ju se ner på eran arm att nu lutar det ju faktiskt uppåt några kilometer. Men han sa, det var som en vind som föste han hemåt. Alltså han arme stopp ner rännstavaren förrän han stod på sin egen gårdsplan. Och ja, men han följde ju förstås Simons rekommendationer vid bägaren där. Och ni ska veta det, att innan kvällen så hade hönsen börjat värpa normalstora ägg igen. Och innan våffeldagen det året så hade tändren uppa täckla vuxit ut igen. Ja, alltså jag har ju lyssnat på mycket berättelser i Sixela och så har jag ju uppfattat dem på mitt sätt. Och så berättar jag dem ju som jag minns dem och så fyller jag i lite. Ja, jag tycker att jag förtydligar verkligheten. Men ibland kan det ju kanske vara lite svårt att mäta avståndet mellan sanning och överdrift. Men just de här historierna om Västerbottens folktro, då tar jag mig tid att fantisera och reflektera kring dem. Och i vissa berättelser, just de här berättelserna, ja men det var ju någonting som våra tidigare generationer tyckte var viktigt och meningsfullt. Ja, kanske inte alla av våra förfäder, men många av dem. Och då tänker jag att det är på det sättet jag vårdar vårt kulturarv. Men bland alla dessa fantastiska historier och skrönor om det övernaturliga och det underjordiska, så var det ändå då Alma berätta om Vittra som fängslar mig mest. Vitterkäran som enligt henne var små och grå och ful och ljut och ansågs allmänt misslögon. Men vid vitterstinten var det någonting helt annat. Den var lång och reslig, klädd i ett tunt vitt flor, berfot, för de kunde varken känna kyla eller värme. Ja, Alma hon brukar säga, du ska veta Helinda, att får du en gång lägg öga, vil öga uppan vitterstint, så ser du aldrig ett fagrare fruntimmer. Vittra kunde vara goda och hjälpsamma, men de kunde också uppträda elakt och illsnedet. Jag ska berätta en vitterhistoria för er som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den handlar nämligen om hur det gick då min morfars farmor och farfar, Jon och Agda Jonsson, i Sixele bort utför Vittra. Året är 1867 och giss som vår vaken upp på historialektion, ni vet att det var nödår i Sverige då. Det här var riktigt stor, svag år. Och någonstans har jag ju ändå räknat ut att det är Jonssons på en skala borde rätt välbeställd. De hade något kräk, hade något kräk in i fuse och ja, en skogslån. Men just den här vintern hade tre av de sju barnen svultit ihjäl. Och denna sena januari kväll så går en Jon ut i fuse för att se åt om kon Arosa, för hej ju tack vare henne de inte går och knä. Jo, men hej ju tack vare henne de lev överhuvudtaget. Och då Jon öppen fusporten så var han åt sen. Där ligg Arosa på rygg, väck klövan under taket och bara tom glo. Men här vetar vi väl var och en i den här församlingen att koen var förskräcklig del och bara tomglo, men han såg ju att det var något mer fel. Ja, tänkte han, här är tur jag kan fära till en Simon i Halvträsk. Ni vet den här kloka mannen från den förra historien. Så en Jon han går över till en Kalle Eriksson för att låna en häst. Ja, här är lite gruversamt för en Jon och knacka på nästan Kalle Eriksson. För en Kalle Eriksson, han ger inte bara storbon i byn. Han ger dessutom som en stor kär. Som en sprätt. Och jag förstår inte var som Kalle Eriksson hade fått det därifrån. För pappa hanses var inte på det viset. Och mamma hanses Ida, ja men gud, fruktelig och behändig på alla sätt och vis. Men en Kalle Eriksson, han var så kärut så han sa vare sig potätren eller pären. Han sa potatis. Jag menar, än i denna dag, 2020, här finns ingen i Sixele som är så märkvärdig att de säger potatis. Men hur som haver, en Kalle Eriksson, han såg ju på en Jon att här var det fara och färde, så han sa, hörru du, hej, bära du ta märra. Här 40 grader kallt den här natten. Här snöa, här snägg, här blås, här dreva, varken folk eller fä ska vistas utomhus, men han har ju inget val en Jon. Utan nu är det bara för han att bege sig på den igendrevade kostigen mellan Sixele och Halvträsk. Och här är förväl för en Jon Jonsson denna natt, att det ut emellan är månljuset. Och här är förväl för en Jon Jonsson denna natt, att han inte rädd livet. Och det är förväl för en Jon Jonsson denna natt. Att han inte vet vad som väntar om Oppa Backkröne. Ni förstår, han hinner bara ut ur Sikselebyn och Oppa Backkröne. Så står där en kvinna och gör stopptecknet som man gör än i denna dag. Och Jon är ju ingen dumskall. Han räknar ju fort ut att han ger ju en bitterstint. Ja, tänkte han, om jag inte hade nog med problem som det är. Jag lås aller ha sittna, tänkte han. Så han låsade sig som få syn på någonting överst i en grantopp där och män. Han dreva ju och blåsa, han såg ju bara några meter framför sig. Och så tänkte jag, jag kan ju inte veta, jag var ju inte där själv. Men jag tänkte att Jon gjorde som jag bruk göra då jag har sett någonting som jag inte tänkt jag ska se. Eller om jag har sett någonting som jag inte vill se. Ja, jag bruk både börja blister och sjung samtidigt som en Jon gjorde. Kan ingen vara en Guds lilla? Han hann inte sjunga längre. För Marra gör halt. Jon känner hur det ronkdill bak i höfterna på hästen. Och kvinnan kliver på. Hon tar ett stadigt grepp runt midjan på Jon. Och nu börjar hästen galoppera. Ja, Jon, han är aller vise rädd i sitt 27-åriga liv. Och ni kan ju tänka själv då någon flåsa en bak i nacken och är 40 grader kallt. Herran som rimer med passion på en Jon. Ja, tänkte han, här då tur jag är på väg till en Simon i halvträsk för han om inte annat hjälp mig väl av med denna last. Han hinner bara tänka tanken. Så ser han ju de två hustaken i halvträsk, tack och lov. Och de här två husen i halvträsk, de var ihopbyggda. Och det är de ju än i denna dag. Och här var då inte alls för att den bor speciellt modern i halvträsk eller så på 1860-talet. Utan det var av den enkla anledningen. Att då här bärdill och dreva och blåsa från Killingharsmyra. Så dreva nästan hela byn igen. Därför bor det här två husen ihopbyggda. Jon ska just få stopp på Marra då hon gör halt av sig själv. Och han känner hur greppet runt midjan lossnar och kvinnan rullar ner efter hästryggen och sprint barfot in i den djupaste granskogen. Ja, Jon spring fram till Simons dörr. Han knackar och han ram och han hyt, men det ger ingen som öppnar. Men i den andra dörren så bodde Agata Larsson. En riktig gammeldags ralltack, en riktig nutida vettande sjukkäling. Så hon hört ju hur det var någon utav bron, så hon öppnade dörren. Men vad i himmelens Jonsson gör du gärna här 40 grader kallt? Har du vyrit åt Lycksele och druckit brännvine och nu tror du ska få komma hit och sova lave mig, nedrans horkär, sa hon och drog igen dörren. Ja, det var ju inte mina ord. Jag menar, hallå, jag kan väl ändå inte kalla en släkting för horkär. Ja, den här Agata Larsson, hon hade som något hamsterliknande över sig. Och då menar jag ju inte en sån här gullig, söt liten hamster som man ser där i barnböckeren eller som barna brukar ha som är gosig djur. Nej, utan jag menar en sån där hamster med djupa kinder, för i de där kinderna så sparade hon allt rall och allt skitprat. Så nu var hon ju tvungen styr upp dörren igen då hon hade kommit på att en Jon Jonsson hade ju inte ens knackat på hennes dörr. Ja, så du Jonsson, du funder upp en Simon i halvträsk. Då ska jag bara be och förberett för dig och de övriga radiolyssnarna att en Simon i halvträsk kan ge nästan förstföderske rusk. Träsk, ja, hejer handlar Larssons äldsta dotter Amiriam, endast 17 år gammal, och hon ska denna natt kläm fram en oäkt ung. Och jag kan ge mig den på att pappa ger någon av de här holmbergarna från Vormträsk. Du vet de här småbrukarna. Holmbergarna från Vormträsk. Ja, men du vet ju hur den var. De har spruntit efter varenda kjolstyg i generationer. God natt, Jonsson, sa hon. Och smällde igen dörren för andra och sista gången den natten. Ja, Jon, det var ju inte annat att göra än att hoppa på hästen och bege sig tillbaka mot Sixele. Han bad till Gud, han bad till Jesus, han bad till varenda vettig kär på Sörsya Vindelälven. Han tänkte, ja alltså den här tiden nästa år, då var vi ju dö resterande familj. Ja, han satt där i sina djupa tankar och märkt ärmest att Marra hade tajan hem på sin egen gårdsplan. För en frun, Agda, kom ut. Hon, ja, hon är ju bara klädd i livstycke. Du förstår, Jon, säger hon. Ja, henne är under. Du hann bara vid Marra ut ur byn. Jag kanske bara uppa backkrönet. Så då gick jag ut i fuset för att se åt dem att rosa. Och du vet, hon kvär rite upp sig och spydde upp en fyrtumspik. Du förstår, jag har grädde. Jag har mjölke. 20 liter gräddmjölk. Vi kom till att överleva, Jon. Men det märkliga var ändå. Och då jag luspe åt fusporten så var det en kvinnoröst som viska. Tack för skjutsen.